Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ber, Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord och ditt tal är sanning. Amen. Dagens tema är den frälsande, eller den oförtjänta nåden, eller som det heter, den förekommande nåden. Vårt predikotext idag är från Johannes Matteus evangeliets 9:e kapitel, verserna 9-13, som handlar om hur Matteus blir kallad. Inför det tema kan vi fråga oss, och till inledning till vår predikan kan vi fråga oss, om det finns människor som inte är värda vår uppmärksamhet och vår tid. Jag vet att du vill säga nej, att det finns inte. Men på riktigt, finns det människor i din närhet som du avskyr och föraktar, så att du inte vill ha någonting att göra med dem. Du varken vill förknippas med dem, umgås med dem eller bjuda hem dem som gäster. Har du kommit på någon just nu som du tänker, som kommer fram med ditt sinne och känner så här speciellt för någon, så har vi alla tänkt någon gång i livet att den där människan kommer inte hit någon mer. Och sådana där typer behöver inte vi anställa eller anlita på nytt. Vi som människor har tendens att avskriva och ogilla och sluta vara vänner med en eller med varandra av en eller annan orsak. Och vi har det här, vi gör det här både i det verkliga livet och i den virtuella världen med Facebook och Instagram. Där slutar vi gilla och följa vänner eller sådana vi inte tycker om. Finns det då något folk som du absolut inte vill ha med att göra? Om du går en loa runt när du ser dem i butiken eller ett annat ställe där du hamnar att vista en tid tillsammans. Du kan tänka på tiggarna, knarkare, alkisar, hemlösa. Hit kan du säkert lägga ännu mera människor. Så jag tror att då jag som sitter här idag förstår bakgrunden till vår text. Kontexten den är skriven i. Vi förstår den riktigt bra. Matteus som skriver dagens text berättar om hur han, en som han undvek, träffade Jesus. Vi kan inte se det av själva texten. Men jag är övertygad om att bristerna på detaljer från Matteus sida här, när han berättar om hur han blev kallad, orsakas av att han inte behövde säga mer än att han satt utanför tollhuset. Alla visste att han var oren, en smutsig svikare. Alla hans läsare förstod det, för han skrev till judekristna. De förstod den stunden han skrev att han satt där utanför tollhuset. Matteus var ett kryp. Han var en skampåse. Det är bara de orena och de ovärdiga som sitter utanför tollhuset. Jag kan jämföra med det med de som arbetar för den ryska ockupationsmakten i Finland förr. Han var en som inte förtjänade att bli kallad av någon. Och dessutom bar han namnet Matteus, som betyder Guds gåva, vilket var ett hån och en skymf mot egendomsfolket. Så var även hans andra namn Levi. Det namnet bar han säkert efter stamfaren Levi, så som prästerna och leviterna, tjänarna i templet också bar. De kom från honom. Själv kallar han sig i sitt evangelium bara Matteus när han berättar. Ni ser bilden. Den fullkomliga Jesus möter den trasiga och upprivna syndaren Matteus, som lämnat sin plats i sitt ursprungliga och sin ursprungliga uppgift bland Guds folket och tagit anställning för ockupanterna för att livnära sig bokstavligen på egendomsfolkets misär. Matteus var malplacerad och han visste om det. Jesus kallade honom och Matteus och Levi följer Jesus till en ny uppgift och ett nytt liv. I vår text idag finns inte några mera detaljer. Jesus säger att bara följ mig och Matteus följer med. Det finns inga frågor och svar, inga löften, inga bekännelser. Det är bara en stor fest som ordnas i Matteus hus för Jesus med många av hans vänner. Matteus går från askan rakt in i elden på en handvändning. Det var säkert svårt att hänga med för hans närmaste och för Jesu och andra lärjungar. Men framförallt var det svårt för dem som stod, som inte förstod sig på Jesus och stod utanför. De förstod inte på hur han såg på världen och hur han handlade, tänkte om människorna. För fariseerna klagade på Jesus. Vi vet att Jesus var en jude och han levde som en jude skulle leva enligt Mose lag. Han gjorde det kallandet av Matteus medan han ännu var jude. Och det här gjorde han utan att synda. Det här var ett stort nej för alla judar. Det bröt mot de äldste stadgar. Det omgicks inte med syndarna. När Jesus gör det här är han under huden och kryper på det här folket. En jude blev orenad av syndares sällskap och måste rena sig. Det var till och med till den grad att de tvättade och renade sig efter att de kommit in från marknaden, ifall de råkat röra vid någon oren eller vid något som var orent. Jesus orenar sig helt klart i deras ögon när han kallar Matteus som lärjunge och senare låter sig bli serverad i hans hem bland hans husfolk och vänner. Hur kan han göra så om han är en profet? Fick vi höra vid ett senare tillfälle. Hur kan han göra så om han är en profet? Matteus berättar inte hur mötet med Jesus förändrade hans liv, utan han berättar bara vad som hände sen. Att umgås med Jesus förändrar människor på djupet. Jesus ville träffa Matteus. Matteus ville att hans familj, hans vänner och grannar skulle också få träffa Jesus på samma sätt som han har mött honom, fått uppleva det han upplevt och bli älskad, bli sedd så som han blivit efter mötet med Jesus. De som suttit utanför tullhuset eller blivit förkastad, de förstår längtan som finns i en sådan människa och hur det påverkar en att bli stämplad syndare, oren och bli ställd utanför. Behovet av att få komma nära är enormt. Längtan efter att få upprättelse är påtaglig. Och längtan och önskan om att få höra evangeliet om Guds nåd och förlåtelse hos de medvetna syndare är en verklig längtan. Jesus är en judisk rabbin i en syndares hem. Och det här kan bara betyda att Gud har kommit nära. Så totalt annorlunda och avvikande var den här händelsen. Du och jag är också syndare, som av oss själva har ingen rätt till Guds Messias, till Jesus. Inte nog med att vi inte är Abrahams barn efter köttet. Dessutom så har vi illvilligt och med stor flit otaliga gånger gjort motstånd mot Gud och hans heliga ord. Sen vi blev kallade och inympade i det äkta olivträdet av Gud själv genom det heliga dopet. När han kom oss nära. Våra liv har varit långt ifrån värdiga. Den höga kallelsen som han gav oss. Och även vi har suttit stundvis utanför tolvhuset och levt vidrigt i förhållande till kallelsen. För att inte tala om att vi också har ställt oss allt för ofta som domare och haft åsikter om Jesus och hur evangeliet ska spridas och vem som borde kallas. Vi själva har allt för ofta tigit stilla när vi borde ha talat om Jesus och hans väldiga gärningar. Och vi har varit hårda och själviska när vi borde ha varit förlåtande och uppoffrande mot medsyndare. I Jesu ord idag till fariseerna finns det något som kommer väldigt nära. När han säger, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Gud förnedrade sig och ödmjukade sig på det allra djupaste sätt för att kunna kalla oss. Han frågar inte efter vad du har varit eller hur du har hamnat här, när han kallar dig genom sitt evangelium gång på gång tillbaka. Han kallar alla. Alla oavsett etnisk tillhörighet eller samhällsklass. Oavsett hur du behandlat andra och vad du gjort tidigare i sina liv. Han frågar inte efter hur du förvaltat dina gåvor som han gett dig. Eller vad du satt din tid på den senaste tiden. Han vill bara att du kommer. Hans kallande har kraft i sig. Att dra dig med och verka i dig en ny vilja. Och ge dig ett nytt driv igen. Om du idag känner att du gjort något bra. Och förtjänar till en del att bli kallad. Och vara kristen. Finns det ett litet problem. I din relation till Jesus. De sjuka behöver läkare. Så fort vi börjar anse oss friska. Starka och självgoda. Behöver vi inte längre läkaren och medicinen som har ordinerat, eller kanske inte fulla dosen av den mera. Blir man självgod och oberoende som lärjunge, det kan medföra att vi också får svårare för andra som är beroende av hedens vård och som bromsar in när man vill komma vidare i det kristna livet. Men kom ihåg, inför Gud är du alltid en syndare och alltid i behov av hans nåd och förlåtelse. Inför honom är du aldrig helt frisk. Så låt oss hålla oss till sanningen, till hans sanning och aldrig börja tro bättre om oss själva och skriva om diagnosen eller prognosen för våra liv. Vi är syndare. Vi tillhörde packet. Men vi är av Guds nåd, också hans barn, beroende av det livsnödvändiga läkemedlet som Jesus förvärvade oss. Han sträckte en gång ut sina armar för att bli fastspikad på korset. För att det en gång skulle kunna sträckas ut välkomnande mot dig och alla andra syndare. Han tog dina synder på sig. De synder som du fortfarande begår. Han försonade dem. De är borttagna och försonade. Det finns inte mera. Lev därför ditt liv som försonad och förlåten i tacksamhet och glädje till Gud. Gud Fadern till pris och ära och Jesus Kristi utsända vittne med anden som hjälpare i uppdraget. Håll anden sysselsatt genom det liv du lever och bjud också in dina vänner att festa med Jesus så ofta du kan. Låt dem få möta Jesus som du har mött honom. Lär att känna honom som du känner honom. Och att lita på honom och älska honom som du litar och älskar honom. Må Guds förekommande nåd göra oss ödmjuka till att varje dag se och tala med alla som ännu inte hört om Jesus. Amen. Till sist ska vi sjunga som avslutningsbön psalm 161, vers 6.
Kom, o Jesus, och styrk oss med kraften från dig. Kom och uppliva modlösa hjärtan. Hjälp oss troget och stadigt att följa din stig och att uthärda korset och smärtan.